Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ho, 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 ho.
God jul, Gry och alla våra lyssnare.
Ja, god jul. Om du lyssnar på det här den dagen kommer ut, då är det faktiskt julafton 2021.
Ja, det är det. Mm, ja. Och det är snö ute och 9 minus.
Alltså det är som en dag, bra dag i fjällen.
Alltså verkligen.
Vi hade, jag och Nicka hade frukostfodringen, så vi var här allra först.
Ja.
Och låste oss så mysigt julaftonsmorgon.
Ja.
Kom inte hästarna, fodra alla, släpp ut alla hagarna. Det är jättemysigt. Bra, man märker att det är mysig stämning i stallet. Och stallhunden går runt med julklänning. Och...
ja.
Har du sett Maggans klänning?
Ja, jag såg så lite på håll. Jättegulligt.
Så det är väldigt mysigt, är det?
Ja, det håller jag med om. Det känns lite som en nyp med armen jul.
Ja, men faktiskt. Nicky, de var 3 ponnier som red ut. Nicky red barbacka, som var liten, men det gick bra. De stack iväg med renhorn på ponnierna. Och...
ja, det är lite så busväder ute nu.
Ja, det blåser lite.
Lite busiga.
Men de hade skött sig ganska bra, tror jag.
Ja,
de var bra. Nöjda och glada när de kom in. De hade bara skittat och travat. Det var jag som tog av busses.
Ja. Ja, men vad härligt. Ja. Hur ska ni fira jul?
Vi firar jul hemma med Alex familj som bor i Stockholm.
Ja.
Min mamma bor i Luleå och pappa bor i Kalmar. Så att då är det Alex familj som bor i Stockholm som kommer hem till oss. Det var gjort så sedan barnen kom.
Ja.
Jättemysigt. Ja. Så det är därför skönt att åka till stallet tidigt på morgonen. Och så har man det gjort. Ja. Och så hinner man nästan hemma och typ sova middag innan det är dags för Kalle Anka. Så Alex är hemma och donar med lite käk. Och Vincent som är 18, han sover nog fortfarande.
Ja.
Alltså det blir en lugn och skön jul, lagom.
Ja, mysigt.
Ja. Och vet du, Alex önskade sig, vi har ju Jackson som sponsrar den här podden, tusen tack, det är vi glada för.
Vi är så glada för det.
Ja, och då, han önskade sig nya, så hade visat, han hade jodpush-aktiga kängor som han har, som man gillar att ha på sån ut och går med, i skor, med hunden eller överhuvudtaget. Han bara, men nya såna här typ skulle jag vilja önska med julklapp. Jag bara,
det yeah, kan jag
vet vad det finns. Köpte ett par så snygga skor på Jackson då, på hemsidan.
Ah.
Alltså sådana, det är stallskor eller ridskor, stallskor egentligen, med dragkedja fram, lite så brogmönster.
Ja.
Skitsnygga, och de är ju så himla sköna i sulan också.
Ja,
så han kommer nog älska dem där, hoppas jag.
Ja, vad roligt.
Och så bra, man ser att man kommer inte halka i dem. Och...
bra idé, jag har inte ens tänkt på att jag kan köpa julklappar till Stefan från Jackson.
Jo, de har jättebra jackor och skor och så bra så här utbud både för herrar också.
Ja, exakt.
Och... herrar, dam och herr.
Dam och herr.
Det är herren Stefan.
Ja, exakt.
Det är bra tröjor och jackor, men jag köper, det blir skor.
Ja.
Det här vågar jag säga här och nu, för han kommer inte lyssna på den här podden innan han har öppnat sin julklapp.
Nej, det tror jag inte.
Så det är jag så himla glad för. Det är ett bra tips, födelsedagstips. Eller,
verkligen.
Eller ja, julklappstips, det är lite sent nu då kanske.
Verkligen. Och våran julklapp till er lyssnare idag, det blir ju ett fantastiskt avsnitt med Henrik von Eckermann.
Ja, tänk att vi fick träffa honom.
Ah, så häftigt. Och vi träffade ju honom på söndagen under Sweden International Horse Show. Oj, nu blåser det i taket. Och då så var det några timmar kvar till den stora avslutnings-Grand Prix.
Han då gick och vann. Och han var lite missnöjd med hur det hade gått innan.
Ja, så att jag var lite så här... vi kommer prata om det här i podden också. Men jag bara, kommer du åka hem och vara arg nu?
Ja. Men jag tänker så att vi tar på oss hans fram och vi peppar ju honom lite grann.
Ja.
Kommer du ihåg när också tog på oss... som var så arg när
Irma?
Irma.
Ja.
Kommer du ihåg när vi träffade Irma Karlsson i Göteborg?
Ja.
Och hon var på så dåligt humör.
Det hade gått så dåligt. Precis, typ timmen innan hon träffade oss så hade hon blivit utsluten. När det var.
Och vi tyckte att vi pepptåkade och så gick det jättebra.
Och så gick det jättebra.
Och jag tänker att vi gjorde samma sak den här gången.
Ja, vi tar på oss det, det känns bra.
Vi nästan red i Friends. Nej, men det var ju sjukt. Det var jätteroligt att träffa honom. Och han säger massa smarta och bra saker tycker jag.
Ja.
Och som sagt, kul sen att det gick så himla bra. Nu när man i efterhand vet hur det gick sen på kvällen.
Ja, exakt. Väldigt roligt.
Ja, men vi kör väl igång. Det är ett långt samtal. En stor, fin julklapp inslagen med stor röd rosett till er som lyssnar på Ridklubben.
Verkligen. God jul.
God jul. jag sätter min telefon i flight mode och så säger jag välkommen till ridklubben till Henrik von Eckermann. Vad roligt att du tar dig tid att träffa oss här mitt under Sweden International Horse Show.
Inga problem.
Hur är läget?
Det är bara bra så här långt.
Bra. Du, vilka fantastiska framgångar, grattis.
Ja, tack.
Du måste ha, för också, jag såg den inte själv, men hyllningen igår blir det då, nu när vi är i talande stund. Ja. Igår här inne i arenan när de hyllade OS-laget. Hur kändes det för dig?
Nej, men det var självklart en otrolig känsla. Med, vi har inte haft så mycket publik också, särskilt i OS som var ett OS utan publik. Så det var otroligt kul att få komma hem och se den publiken igen.
För jag missade det, så jag kollade på det på Instagram nu på morgonen och bara, det började nästan så här gråta.
Ja,
det var så härligt.
Jag började inte gråta när jag tittade på dressyr, för jag tycker det är så vackert. Och samma sak igår när de hyllade er. Jag tyckte att det var fantastiskt, men också så himla värt det, tycker jag, eftersom att ni gjorde en enorm prestation. Och speciellt du och din häst, som var, ni är en av få som har klarat ett helt OS felfritt. Berätta lite om King Edward.
Nej, men ja, det var en... vad ska man säga? Vad skulle man säga det innan, att gå nolla i varenda runda, så hade man inte trott på det, och efteråt hade man inte trott heller, eller trodde man inte heller på att det kunde gå. Och det kommer väl antagligen aldrig hända igen. Men en fantastisk häst på alla sätt och vis. Och, ja.
Hur är han? Jag känner att jag känner inte King Edward. Vad är han för, linne?
Han är väldigt lugn när det är så att säga utanför tävlandet, och hemma så är han en väldigt lugn och sansad häst, och tycker om att vara för sig själv egentligen. Det är det enda han inte gillar, är andra hästar riktigt.
Aha, han är lite Ferdinand.
Precis, då kan han bli lite bitsk och så vidare. Men, det är rätt,
men han gillar människor.
Människor tycker han om. Men det är rätt intressant, för jag hörde bara för en vecka sedan eller två veckor sedan pratade jag faktiskt med uppfödaren till King Edward. Och det var rätt roligt att höra, för han hade då sina unga hästar i en flock med ett par hästar tillsammans, och King Edward var den alltid alla skrattade åt. Det var den lilla fuxen, han är ju väldigt liten och väldigt korta ben, och ja, var egentligen hackkycklingen i gänget, och fick alltid lite stryk av sina kompanjoner, så är väl kanske därför
han är som han är. Angungen.
Ja.
Han kanske har varit en fighter då. Det var då den där fighten innan honom växte fram.
Nu visar han alla vem man egentligen är.
Men lustigt ändå att både All In, en sån där häst som till synes att folk säger, men gud, då var det Sylvie, så han ser ut som en ponny men hoppar som han hade vingar. Ja. Och så King Edward, också en sån häst som man inledningsvis tänker, vad är det där då? Eller hur ska det bli? Och sen blir det såna succéhästar. Ja. Lite lustigt ändå.
Nej, absolut. Och som sagt, när man sitter på honom så har man inte känslan av att det är en liten häst egentligen. Och sätter man honom på vågen så är han inte heller en liten häst.
Vad väger han?
570 kilo.
Ja.
Och hur hög är han?
Han är ungefär 63-64.
Gud vad skönt, vi måste köpa en lite mindre häst.
Ja.
Våra hästar är så stora. Alltså, ja. Bravina, hon växer ju.
Jo, jag köpte en 3-åring förra året. Ja. Hon var 1,62 när jag köpte henne. Nu är hon 1,72. Så det var inte riktigt som jag hade tänkt mig.
Hon är så stor. Och ni är ju också 1,73 eller vad ni är.
Ja, exakt. Men det är också, du är ju proffs. Så jag kan tänka mig att för dig känns ju inte hindren kanske lika höga som de gör för mig som är en amatör. Och då är det ganska skönt att ha en större häst, för då känns det lättare att hoppa större hinder.
Ja, men jag måste säga, på King Edward så känns hindren också inte så stora, för man, ja, det trycket och det, den kraften han har är enorm. Så att, men det som jag sa, det är egentligen inte en liten häst, det är bara att han har lite taxben.
Taxben. Men det var ju din fru Jannica som hittade honom.
Ja, det var vi som hittade, men det var egentligen hon som skulle rida den från början, eller hon red den från början.
Köpte ni den då, uppfödaren, eller var det någon som ägde den emellan?
Nej, det var en amatörtjej som ägde den och red på den till 1,35-1,40 nivå. Och det var en kompis till oss som såg hästen på tävling och som sa till oss att den måste ni titta på. Och
vad var det ni föll för hos honom då?
Den dagen vi provade den så provade vi båda hästen faktiskt. Jannica gjorde först ett par språng på den och sen gjorde jag ett par språng på den. det var inte så att vi hoppade stora hinder på den, så för den var väldigt grön och den var inte klar för det, utan det var bara den där, den var otroligt försiktig självklart, men enorm kraft i hästen, en enorm motor och en enorm vilja, och hoppade hinderna på väldigt enkelt sätt även fast han då är en liten häst. Så att det är det där allt av allt så att säga, som man kände att det här kan nog bli riktigt, riktigt bra.
Jag är så dålig på namn, men du red på en skimmel igår.
Ja, Khaleesi.
Så, tack. Khaleesi, som din Khaleesi.
Ja, fast de stavas inte lika.
Okay.
Nej,
okay.
Men de uttalas lika.
Nej, men, och den verkar ju då å andra sidan inte vara så lugn. De är lite olika då som hästar, eller?
Ja, egentligen han är också, King Edward, när han kommer in på banan så har han också mycket nerv, inte visa lika mycket som då Khaleesi gör. Och hon är lite så tittig på saker och någonting, men hon har också en väldigt bra egenskap genom att hon är kanske tittig på allting runt omkring, men när hon väl styr på hindren så är hon väldigt fokuserad. Nu är hon väldigt grön och hon har haft 3 föl, så att hon kom in i sporten också väldigt, väldigt sent. Så för henne att göra det här i Stockholm är en väldigt mycket intryck och en rätt stor uppgift för henne.
Så. Reagerar hästarna på den här stora skärmen som är i arenan här i Stockholm, eller är den för stor så de tänker liksom inte på den?
Nej, så länge den inte rör på sig så är det lugnt. Ja. Alltså ser inte de skillnad om det är en skärm eller om det är en vägg, det tror jag inte. Utan vad som är här, det är ju alla de här paketen och bling-bling så att säga. Som de reagerar lite på om man nu har en tittig häst, som hon lite grann.
Har du något tips på om man har en tittig häst? Exakt. Om någon av våra lyssnare sitter och har en tittig häst, har du tips på hur man kan träna det?
Jag bara repetera.
Tjata.
Tjata, precis. Och inte göra en grej av det. Jag var väldigt försiktig med hästar. Vi kan ju inte säga till dem att här, det är inte farligt, utan vi måste ju göra det ungefär som det inte är farligt. Det är som till exempel tittigt hinder. Ska aldrig gå fram till det hindret rakt framifrån, ungefär som att titta på det här för det här är någonting farligt. Utan då kanske man bara får liksom lite med sidan av, gå förbi och bara
glida lite.
Glida lite grann och inte göra någon grej av det. Det var samma som igår med då Khaleesi. Man ville gå innanför mellan 1 och 2. Och jag visste att det hindret som var där, det skulle hon skygga lite grann. Och risken är att, då att hon skyggar in och så missar jag det hindret som jag ska hoppa sen. Så då bara red jag in och red den svängen 2 gånger innan jag startade till exempel. Men jag ställde in inte framför där, utan bara så att hon vet att det är inget farligt att gå där.
Och då försöker du tänka att du kanske jobbar henne lite.
Precis.
Med kanske halvhalter eller
ja, eller för skänklarnas skull. För det är hon ska lyssna på, så att säga, är det något farligt så är det ju skänken som fortfarande visar henne vägen dit och inte tyglarna, utan så att det är någonting som jag tror är rätt viktigt. Det är samma med vattenmattor, om man har en vattenmatta så är det bättre att gå vid sidan av vattenmattan och hästen får ha den så att säga på sidan, att man går in och ställer sig rakt framifrån. Då är det risk istället, varför visar de
som kanske stannar då,
ja,
och backar
sen
av, liksom.
Varför visar ryttaren nu det här, är det någonting farligt?
Det blir, tror lite du de den tänker reaktionen. Så de kanske tänker de så långt.
Jo, men jag tror att vi spänner oss ju säkert då lite i sadeln, ja, och då alltså, blir det,
jag tror i alla fall, det är min erfarenhet i alla fall, att så större grej man gör av sakerna så värre blir det.
Tränar ni titt hinder hemma?
Ja, vi självklart har vi. Jag försöker alltid ha en vattenmatta med och så vidare, för det, vattenmattor spelas ju väldigt mycket med just i bakkant och framkant och kombinationer och allt vad det är. Så det måste ju vara en sak som är väldigt, ja, tillhör vilket hindret som helst. Så det har jag väldigt ofta. Men, ja.
För din förra häst, Mary Lou, hon var ju lite spänd på vatten.
Ja, hon var ju spänd på stort vatten. Hon hade inga problem med de här vattenmattorna eller så. Det brydde hon sig inte om, men just stort vatten. Och det var också en sån typisk sak. Så mer tryck jag satte på vattnet, så spändare blev hon. Men kunde jag få det så att ungefär som det var ingen utan bra galopp och det stämde och behövde inte liksom mota henne mot det. Nej. Då gjorde hon det väldigt avspänt.
Alltså. Svår balansgång det där, för man behöver ju ha lite tryck och fart in till vattnet. Precis. Och också svårt om hon backar av, då måste ju du trycka på lite till.
Men då blir det värre istället.
Exakt.
Trycker jag på mer då så backar hon av ännu mer.
Ja.
Så det var därför det var väldigt viktigt med henne att försöka ha en riktigt bra galopp och så kunna, så att hon drar emot det själv.
Ja.
Så att, ja.
Vad roligt. Du och din framtida fru, Jannica, ni är inte gifta än, eller hur?
Inte ännu nu.
Nej,
det är någonting
men kanske på väg.
vad är det som stoppar i tiden?
Tiden, precis. Tiden.
Vad vill ni ha för bröllop?
Någonting litet. Hemma på gården.
Ja, för att ni har ju byggt en fantastisk gård.
Ja.
Om vi någon gång ska bygga gård, alltså, då åker vi på hembesök hos Henrik och kollar alltså hur de har gjort, för det ser helt fantastiskt ut.
Ja, jättefint.
För ni, du jobbade hos Ludger Beba. Var det så din stjärnkarriär började, eller tävlade du mycket på nu? För jag vet att du spelade hockey när du var ung också.
Ja, nej. Utan jag kom till Ludger när jag var 23 år gammal. Då hade jag varit med lite i landslaget för Young Rider, men var väl ingen stjärna på det sättet. Så att, men jag åkte ner till honom och sen började jobba hos honom och var där ungefär en först 4-5 år innan jag tog en break därifrån, för jag kände att jag kom ingenstans, utan jag höll då på med unghästarna och var egentligen...
Du var anställd för att rida hos honom?
Eller? Ja, precis. Ja. Och jag var egentligen hans hemmaryttare. Jag red när han inte var hemma, så red jag på hans hästar lite grann, och så hade jag någon häst jag kunde tävla för unghästar och så vidare, men jag hade ingen chans att hoppa någonting större, utan ja, jag kände att jag på något sätt måste gå vidare. Jag hade ändå varit där i ungefär 5 års tid.
Men hade du redan som då mål att jag vill rida OS eller jag vill upp i toppsport?
Ja, absolut. Ja. Det hade jag väldigt tidigt i min ålder när jag började med det. Det var alltid den, så fort jag började med en sport så var det
du ska högsta bli mål. I världen.
Hur många sporter har du utövat?
Ja, det får vi nog sitta här och prata länge. Nej, men det var väldigt många. Hockey, tennis, fotboll.
Hur kommer det sig att det varit hästar då?
Det var nog genom mina föräldrar. Jag är uppfödd på en gård och var alltid, hade närhet till djur och tyckte alltid om djur väldigt mycket. Och min mamma hade 2 hobbyhästar, rida lite skogen och så, så det var inget speciellt så, men fortfarande så gillade jag det där med djur. Och tror jag stora omslaget var att mina föräldrar var alltid i Göteborg Horse Show varje år. Jag tyckte om att följa med där och såg det där. Och sen efter att ha provat alla andra sporter så tänkte jag att det här kanske också någonting att hålla på.
Men hur mycket hockey spelade du?
Inte mycket. Nej. Alltså inte mycket. Alldeles för lite. Men jag gillade hockey väldigt mycket. Men jag var bara inte tillräckligt bra. Och sen bodde vi så långt borta. Så även i den sporten som man vet så måste man ju träna som galning för att bli någonting. Och det var för lite. Men jag tyckte det var kul. Men fortfarande så.
Du känns också väldigt tenniskompatibel. Jag förstår att du spelar tennis. Du ser ut som en tennisspelare.
Ja, men jag kan tänka mig ändå... Du känns ju som en atlet. Och då kan man ju ändå finna sig i de flesta sporterna. Liksom. Men jag kan också tänka mig att du kan vara en bra hockeyspelare.
Ja, jag vet inte, men inte tillräckligt bra tror jag.
Men jag är glad att du varit hästare
men
i alla fall.
Men då slutade du där. Då jobbade du där 5 år. Och sen...
Ja, och sen åkte jag till en... Jag fick ett erbjudande hos en hästhandlare i Tyskland. Och det funkade jättebra för Ludger, han var väldigt öppen och så. Han sa att du funkar inte så kan du komma tillbaka till mig. Och jag tänkte att det kunde inte bli mycket värre hos Ludger. Alltså jag kunde fortfarande rida unghästar och så vidare. Så jag hade inte så mycket att förlora. Och vi visste att dit jag skulle åka var ett ställe där jag kunde komma ut och tävla mycket. Så att jag åkte dit och var där ungefär 8 månader. Sen var det lite komplicerat det hela, men som sagt det visste vi innan vi åkte dit att det inte var helt enkelt där, men som sagt jag hade inte så mycket att förlora, så att, ja. Och sen åkte jag till Irland en sväng i ett par månader och var hos Kian och Connor och red lite grann där bara, och sen var det faktiskt Marco Kutcher som jag då jobbade också hos Ludger Beba som jag har väldigt bra kontakt med, och han hjälpte mig väldigt mycket med den tiden där och sa att jag skulle komma tillbaka och sådär, och så gjorde jag det, och då fick jag chansen också, för jag bad äntligen Ludger om att om det inte finns en möjlighet, jag är jättegärna att arbeta dag och natt, inga problem, men om det finns en möjlighet att kunna få någon häst att få hoppa lite större på och vara med lite grann, och det lovade han, och så blev det också.
Ja, för där tävlade ni mycket mot varandra,
ja,
under den tiden, kommer jag ihåg.
Men så fick jag möjlighet då med att få någon liten bättre häst så att säga. Och sen var det några grejer som gick min väg. I Marcos otur så var han lite skadad och så fick jag låna någon häst av honom. Och sen precis i den tiden så hade vi väldigt många bra hästar. Så då hade jag en möjlighet att få, om det nu var en Aladdings som jag redde OS på i London. Eller om det var Coupe de Coeur som gick EM i Madrid. Och Gåta sen då som kom, som jag hade haft som ung häst då innan jag lämnade, men som Lutger tog över. Och sen när Lutger hade väldigt många hästar så fick jag ta över Gåta igen.
Vi tror ju inte på det här med tur. Vi pratade med Jens Fredriksson häromdagen och då sa han att det finns liksom inte tur i den här sporten, utan det är hårt arbete.
Nej,
och...
fortfarande inte helt överens.
Nej, vi tror att jag har lite med tur om den här boomen ligger kvar.
Ja.
Men jag tänker att du red ju otroligt mycket olika hästar. Ja. Vad, för då, om man säger så här, om man rider på ridskola, då blir man också tilldelad olika hästar. Och ibland, vissa passar man ju bättre mer än andra. Men vad är ditt bästa tips? Hur anpassar du dig efter hästar? Eller är det de som anpassas efter dig? Eller vad är ditt bästa tips för att man ska rida varje häst så bra det bara går?
Nej, men jag tror att man måste anpassa sig till hästen. Sen har man ju vissa regler man måste följa, ja. mellan varandra. Men det är ju det här som vi hela tiden försöker. Man måste förstå hästen. Man måste lyssna. Vad vill den? Vad vill den inte?
Hur gör du då för att... förstår den.
Ja, ändå. Nej, men det är bara en känsla man får när man kommer upp, så märker man ju lite grann vad, hur är den, vad har den för, vad är det den vill och vad är det den inte vill, och vad är det den, hur kan jag få den med mig, så att säga, på enklaste sätt. Jag försöker göra det så okomplicerat som möjligt hela tiden. Det är svårt tillräckligt ibland. Mm. Så jag försöker göra det så lätt som möjligt och försöker göra det så okomplicerat som möjligt. Det är ju det att för att det ska bli så lite missförstånd som möjligt, så måste man ju visa vägen på det enklaste sättet som möjligt, så att de förstår vad vi vill, eftersom vi inte kan prata med dem. Och det är det som är viktigt. Därför försöker jag hålla det så lätt som möjligt allting, och jag har ingen dressyrryttare på det sättet, utan ja, att det funkar som jag behöver i slutändan.
För jag läste någonstans att du och Jannik har ganska olika system.
Ja.
Men att ni hjälps åt eller liksom börjar komplettera varandra.
Absolut. Vi har ju, eftersom vi är två olika personer, jag är lite större och hon lite mindre, och hon har alltid ridit på sitt sätt och jag har ridit på mitt sätt, och det är ju, många vägar går ju till rätt plats, så att säga. Men ändå så har vi lite samma filosofi bakom det hela, och det är det jag tycker är viktigt, just hur vi tar hand om hästarna och värdena vi har för hästarna. Och sen rider hon kanske lite annorlunda i sadeln än vad jag gör, men fortfarande så är det samma röda tråd lite grann.
Vi satt och pratade innan du kom om Rebecka är fascinerad över din tjejs, frus, sambos öga för hästar.
Ja, alltså alla hennes hästar, Bacardi, hennes förra häst, helt fantastisk. Ja. Och sen King Edward. Och nu den här Charlotta heter den skymman, va, som hon rider på. Den ser också helt magisk ut. Hon känns som en... Skulle man någon gång vilja att någon hjälper henne att hitta en häst, då är det hon som får hjälpa mig.
Ja. Nej, men det har hon verkligen. Och hon får också... som sagt, vi rider ju lite olika, men vad hon är otrolig med, hon får hästarna också att kämpa otroligt och... får de att se ut som magiska hästar också, eftersom hon får dem med sig.
Precis, jag tror att det ser ganska okomplicerat ut alltid när hon rider, och det är nog det som man...
Och hästar gillar henne. Och det är som sagt en väldigt stor del i det hela, att hästen trivs och hästen tycker det är kul. Och, det är en av de största delarna vi har.
Vi har pratat ganska mycket på sistone om det här med mental träning, eller att man ska jobba med sig själv för att bli bättre som tävlingsryttare. Hur jobbar du med det?
Ja, jag jobbar med mig själv varenda dag. Konstant.
Vad är det du måste förbättra då?
Nej, men det är en konstant förbättring, tror jag. Man kommer ju, det är det som är fantastiskt med våran sport. Vi har en, varje dag är aldrig likadan. Hästarna är inte varje dag likadana, utan det förändras. Och vi måste förändras med hästarna och anpassa oss till hästarna. På bästa möjliga sätt, och jag har jobbat mycket med mig själv, för jag är en person som är väldigt upp och ner. När det går bra då är jag väldigt glad, när det går dåligt är jag väldigt arg. Så att det är någonting som, eftersom de här känslorna också gör ju ett inflytande hur du presterar, så att det måste man Jag har lyckats att hitta lite ett system som funkar för mig och har, som jag brukar säga, har som ett bibliotek i huvudet. Och där kan jag plocka in och plocka ut de saker jag behöver och när jag behöver dem och när jag inte behöver dem. Och får man lära sig att sortera tankarna lite grann.
Hur blir det när du blir arg?
Jag blir bara lite, vad ska man säga, jag vill vara för mig själv och försöker att stänga av runt omkring mig lite grann, eftersom jag vet också att jag blir ingen rolig person att vara runt omkring. Det är risk att, att någon får sig en skopa om de säger fel vid fel tillfälle. Nej, men så, jag vet väl, men det funkar väldigt bra. Som tur har jag Jannika som vet exakt när, okej, nu lämnar vi honom i fred lite grann. Och sen, men det lugnar ner sig fort. Jag vet vad det, hur det är och har lärt mig att leva med det lite grann. Och, men som sagt, det är viktigt att känna sin kropp lite grann.
Men nu när du är inne i ett sånt stim, när det går så himla bra, tar det tid att stanna upp och reflektera över det? Och njuta lite av det?
Ja, alltså man försöker ju. Men samtidigt så är det ju i våran sport, det är ju sån, ja, när söndagen är och man åker hem så hinner man njuta av det. Men så på måndag är det nya saker, ny tävling med andra hästar, en ung häst eller vad det nu är, som då är en helt ny grej att göra. Eller, ja. Så det är alltid någonting och det är inte som att, jag vet inte, ha ett tennisrack man sätter in det och så kan man vara en, två dagar lite lugnt, utan det är, ja, det, hästarna står och väntar på det hemma och på så sätt så försvinner det där lite grann kanske.
Var hänger OS-rosetten?
Ja, var hänger den? Bra fråga.
Men medaljen hoppas jag.
Ja, medaljen, den står i ett skåp. Rosetten vet jag faktiskt inte var den är.
Ja, herregud. Men du, jag vet att innan du träffade Jannika så pratade du mycket om att du inte skulle skaffa familj för att det tar ganska mycket tid och fokus från en elitsatsning. Och nu har du både träffat Jannika och hunnit skaffa barn och ta en OS-medalj.
Ja, nej, jag vet inte om jag tyckte att jag inte ska ha en familj. Jag var bara en som jag alltid kände att familjen kommer jag vänta med ett tag. Först vill jag göra min sak och sen kommer familjen senare. Jag sa alltid faktiskt att jag så gärna vill ha barn innan jag blir 40 år. Och det hände då en månad innan jag blev 40.
Så wow! Perfekt! Ja.
Nej, men allt har sin tid. Sa någon till mig för 10 år sedan att jag skulle ha en gård, så sa jag att jag vill aldrig ha en gård igen. Och det tar bara tid, jag vill bara koncentrera mig på ridningen och sen när jag kom hem klockan 6 vill jag slänga fötterna på bordet och inte tänka på någonting annat och sådär. Men det ändrades ju och det var samma som då när jag var hos Lutke. Då tyckte jag också att jag anställde ju jättebra, aldrig ville jag ha min egna grej själv och så vidare, men det ändrades också och sen kom ju Jannika in i bilden och så började man tänka, för då faktiskt innan Jannika så var det också det här med att jag ska ha ett hus bara för det är skönt. Och så den dagen jag slutar då ska jag bara ha det där huset och behöver inte tänka på någonting annat.
Men det ändrades. Så blir det inte riktigt alltid som man hade tänkt sig?
Nej, precis.
Det är som med hästar, det blir aldrig som man har tänkt sig.
Nej. Men jag är en sån person, jag låter också ta det som det kommer och låter min magkänsla styra mig lite grann.
Vi brukar alltid fråga våra hoppryttare som vi träffar om man har ridhuset och så får man slänga upp 3 hinder. Man ska träna lite bara. Så din favorit, hur ställer du hindren då?
Ställer de sig för sig. Alltså, två genom rakt fram. Ett rakt fram och två genom diagonalen.
Så det blir långa anridningar?
Ja.
Och lite evighetsbana? Typ.
Precis.
Varför det? Nej. Långa anridningar är värsta jag vet.
Ja, det är jättetråkigt faktiskt.
Nej, men jag tycker det är väldigt mer de här lite längre och det är väldigt okomplicerat. Får jag min häst avspänd på bästa sätt och snabbaste sätt och ja, jag tycker det är som jag sa, det är på grund av att jag tycker att göra det så enkelt som möjligt för både Men ja, för hästens skull.
På fokus med det här så har Helle, vi har en lyssnarfråga här från Helle, och hon undrar hur planerar du ditt träningspass och bästa lösgörande övningen eller?
Min bästa lösgörande övning egentligen är uppvärmningen, genom att samma där låter hästen att få tid i uppvärmningen och gör inga större krav på hästen de första 15-20 minuterna när han håller på.
Och då är det efter det du har skrittat fram dem?
Ja, precis. Ja. Det är egentligen den, tycker jag, den viktigaste. Man ser mycket folk som börjar rida och de börjar begära saker av hästarna väldigt tidigt. Då får du egentligen en spänd häst som är, den är kanske spänd bara för att den är kall eller för att den är lite stel eller vad det nu är. Rider man över det där lite grann, de är varma och de börjar få mjuka upp kroppen lite grann, då har man kommit väldigt långt på vägen. Så att
så då travar du bara omkring och galopperar lite och precis, bara rör lite på er.
Ja, ja, och se till att galoppera och galoppera lite framåt i början så att verkligen man får igång kroppen på dem så att de är varma och sen börja jobba successivt så att säga med dem. Men då har man vunnit mycket redan.
Och sen när du då väl börjar rida och vill göra någon lösgörande övning, vad gör du då?
Ja, vad gör jag då?
Rider varje dag.
Ja, precis. Jag rider varje dag. Nej, men vanligt. Kollar egentligen att allting funkar. Det är ju det dagliga, bara så att kommunikationen mellan mig och hästen är där. Att alla de där knapparna funkar på ett snabbt och enkelt sätt. Framåt, bakåt. Ja. Så att jag kan spänna ihop hästen och få den som en fjäder. Det är det jag behöver innan hindren. Mitt markarbete är väldigt också där väldigt enkelt. Jag håller inte på med så mycket skänkelvikningar och sådana saker. Det
gör. Varför inte?
Nej, jag har aldrig känt att det har på något sätt förbättrat. Utan jag behöver en rak riktad, en häst som går på alla fyra så att säga, rakt fram till hindren, och jag gör hellre kanske en liten volt och rider i volten och så vidare. Alltså väldigt okomplicerat.
Om man har en häst då som är lite långsam och man inte får den där anspänningen i så enkelt,
ja,
har du något tips på någon övning som man kan?
Det är väl det också som jag gör väldigt mycket övergångar gör jag med hästarna från skritt till trav skritt, ja, vad du nu vill. Det gör jag väldigt mycket med dem, för jag tycker det är en bra träning också just för hästen, just för att träna på det här att lyssna hästen på mig exakt vad jag vill och få de här övergångarna. Och det är väl också bra med just om man har en häst som man vill få lite kvickare, just att den lär sig och skifta mellan de olika gångarterna. Och just.
Jag tänkte jättemycket sen vi träffade Tina Willemsson när hon pratade om att hon alltid, hon travar tre steg lite fram och så tre steg lite bak, att hon gör de här växlingarna hela tiden.
Ja, fast det kan, ja precis, men hon, det var inte på nian eller på tvåan, utan hon kunde varva mellan så här sexan och fyran, bara lite hela tiden.
Jag har testat det lite, jag tycker det funkar jättebra på Neo.
Kul.
Han tycker om det, tror jag. Ja. Det känns som att han tycker det är jätte...
Han har en liten uppgift hela tiden.
Ja,
liksom.
Det blir inte bara det där. Det är så lätt att man bara sitter och travar på.
Det är våran lite större häst. Han blir ju lite långsam och lite slow och lite tung. Liksom. Men det är mycket häst att rida.
Ja, precis. Men det känns som att han tycker att det där är lite kul. Eller något så.
Han älskar ju också när man tränar lite omhoppning. Så att det händer saker hela tiden och man svänger lite. Och,
ja, men och det gör jag också. Alltså, när jag tränar, jag har alltid ett mål när jag rider. Det, om det är nu en stolpe i ridhuset eller vad det är, att jag hela tiden tänker att jag ska rida ner till den stolpen, så jag tiden har ett mål, som när jag rider bana också, eller att där ska jag göra en volt, eller där ska jag just också få, jag tror det är väldigt viktigt att hålla hästen motiverad. Rider man bara runt och håller sig på fyrkantsspåret, så blir det rätt långtråkigt även för dem. Så att det gäller att hålla dem inspirerade och glada och avspända.
Jag är serpentintanten. Jag är serpentinerna. Våttvolten och serpentinerna hela tiden. Men jag är lite så här, kan spänna mig lite ibland. Jag kan få någon spänning upp i överarmen, i vänsterarmen. Och då, om jag byter varv hela tiden, så lurar jag mig själv till att inte spänna mig på något vis.
Det är jättesmart.
Så jag är hon, jag är den som ringlar omkring.
Vi har en annan lyssnarfråga från Tove. Och hon undrar, hur tänker du på det här med skoning och barfota hästar som har blivit ganska trendigt nu sen Peder började med det?
Jag personligen gillar inte det här ordet trend. Jag tror inte man ska hålla på med trender.
Nej.
Utan man ska göra vad som är bäst för hästen. Och det är samma som vi jobbar. Vi jobbar ju, som jag sagt innan, att varje dag så försöker vi se vad kan vi optimera, vad kan vi göra för hästens bästa. Det finns alltid små saker, och det är där igen, man måste lyssna på hästen. Vad vill den? Vad säger den till mig? Det är som när det går dåligt. Oftast går det inte dåligt på grund av att hästen gör någonting som gör att det går dåligt, utan det är ju någonting som vi gör som inte hästen förstår, eller som den inte vill på grund av att vi har gjort fel eller så vidare. Och det är samma med det här. Jag började med det på grund av att jag märkte att min häst inte var riktigt avspänd när han hoppade, när han landade, och sökte hela tiden. Den hoppade lite åt ena hållet, och det är samma där, en häst hoppar inte åt ena hållet bara för att den tycker det är kul att hoppa åt ena hållet. Den har en grund att den hoppar åt ena hållet. Då försöker man ju söka den där grunden, inte alltid att man hittar varför, men som sagt, jag är helt övertygad att det definitivt, även fast man inte hittar det, så finns grunden någonstans. Och på då King Edward så var det att en väldigt, väldigt sund häst är det på alla sätt och vis. Ta i trä så har han inga skavanker på något sätt, men fortfarande störde det mig att hästen hoppade lite åt ena hållet, och särskilt efter en dag av hoppning så tyckte jag att det inte blev bättre utan sämre. Och ibland så var han lite, lite öm i sulan på foten, men extremt lite. Men
kände du det själv då, eller hade du någon hovslagare, någon som sa det åt dig?
Nej, men det är samma där. Jag kontrollerar mina hästar. Jag har tar hovtången och kontrollerar fötterna på dem också dagligen, och just att kolla om allting är som det är. Och ibland efter hoppning så kände jag att han var, det var inte så att han drog benet åt sig, men ändå en liten reaktion som visar ändå att han var inte till 100% på sin sula. Och det där försökte vi då med skoning, och hur gör man det där bäst och försöka, ja. Men i slutändan tänkte jag, ta av skorna och se vad som händer då, och kände direkt efter det att gud, hästen känns bättre utan skorna.
Märkligt, för att ofta så om de är lite, lite sulömma så brukar man ju sätta på en sula som, ja, skyddar sulan, men då var han bättre när han var utan skor.
Ja, och det där med sulor, det är också en grej. När man skor hästarna och man sätter på sulor och så, det jag vill inte säga att det är dåligt på något sätt, men man, det är ungefär som man behandlar en häst. Man måste ju leta efter orsaken. Varför behandlar jag hästen? Eller som vi själva behandlar, har jag ont i ryggen som jag har haft ibland, det är klart att jag kan spruta min rygg och så mår jag bättre. Men det är ju inte lösningen till problemet. Utan lösningen problemet är att jag måste gå och träna min rygg och så vidare. På så sätt får jag en långvarig. Och det är precis som med hästarna också. Kanske man ska säga, men varför behöver jag den här sulan? Och vissa hästar då behöver den. Men det otroliga är att det har vi gjort hela tiden med min veterinär, för han är väldigt så att är det så att de har varit lite ömma i någon sula någon gång eller någonting, ja, då tar vi av skorna och så får de gå utan skor några dagar. Och då
rider ni dem i hagen och
ja, och på bra underlag då självklart. Ja. Det är bästa för att få dem oömma igen så att säga. Och det var ju då med honom att man kände bara, ja, men om man nu blir oöm utan skorna, varför ska jag då sätta på skorna?
Nej.
Och på så sätt har vi arbetat oss till, och jag måste säga för tillfället så har jag ingen häst med skor.
Är de barfota alltid då? Eller har ni några fötter som, eller strumpor som
ja, ni, ja, det beror på vilket underlag de går på. Alltså ja. Är det mjukt och inte stenigt så att säga, då går de hela tiden utan skor.
Har ni gräshagar hemma hos er?
Ja.
Så era hästar är egentligen i boxen, i gräshagar eller på typ sandfiber?
Och är det så att vi rider ut på dem så sätter vi på ett par gummiskor på dem.
Som man bara sätter över liksom?
Som man sätter över, ja. så kan man skritta ut på dem, inga problem. De rider vi inte med, utan det är som sagt skritta ut på sämre underlag. För det är också
som
det,
sockerplast.
det är också väldigt viktigt, vill jag poängtera, det här med att utan skor och sådär, det är ingenting som är, det är mycket lättare, slipper jag inte sko. Alltså det är någonting som krävs väldigt mycket tid och väldigt mycket omsorg för att få att hästarna också trivs med det. Det handlar inte bara om dra av skorna och sen, så rider man på utan skor. Alltså så funkar det inte. Utan det är jag raspar dem själv så fort det är någonting, någon liten flik eller någonting, och håller dem hela tiden. Min hovslagare kommer oftare nu än man gjorde när han skodde, på grund av att just att hålla fötterna på det sättet vi vill, eller hovarna.
För jag tänker också, det känns ju svårare om hästarna sliter skorna lite snett eller på något konstigt.
Ja.
Då kan man ju ändå byta skor. Ja. Men om de gör något sånt med hovarna så är det ju svårare att bygga upp hovarna igen.
Ja, därför måste se upp med vilket underlag de går på och så vidare, och bara kunna ta hand om det. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man inte tror att det här med utan skor låter jättebra, så sliter vi av skorna och sen tror man att det ska funka, och så är det inte. Och det är samma vissa hästar då, som när vi har gjort det så tar man av dem och sen får de för att vänja sig. Det är ungefär som vi skulle gå barfota. Jag menar, skulle vi gå ut barfota första dagen så går vi väldigt lätt på fötterna. Men vänjer man sig långsamt så efter ett par veckor så skulle vi också kunna gå på lite hårdare underlag utan att ha större problem. Och så
man får sommarfötter.
Ja, men man vet ju själv om man har typ löpträna som man inte gjort på länge. Och då kanske byter skor och man får ju beninflammation och lite allt möjligt.
Ja.
Och det är ju säkert samma för hästarna om de börjar träna hårt med ett par nya eller icke-skor.
Men jag fattar också att ni då, på den nivån som ni är, att man blir lite rädd att folk ska tänka, ja men de rider utan skor, perfekt, vi plockar skorna. Att det blir en sån trend.
Det är därför jag säger att det här med trend och så, livrädd att folk tar sina skor och sliter av skorna och så rider de ut där.
Och sen inte har koll på det.
Nej.
Precis. Det blir inget lyckat.
Det blir inget bra. Nej. Utan då är det bättre att ha på skorna.
Men om man är så ambitiös eller liksom är på den nivån och satsar, då...
Ja. Ja. För det som jag sa, den ena, när det var någon annan som frågade om det här, och hade de satt en kamera då när vi var på OS, då, hur vi höll på med dem. Och, du vet, man tittar exakt på vinklar och lite där, någon millimeter. Och, alltså det är mer ett konstverk än någonting annat. Så det måste man föreställa sig, och man ska inte föreställa sig att någonting...
Det handlar inte bara om att bejaka det naturliga och så
precis,
kör vi på det.
Utan det är verkligen mycket tid och tankar bakom det hela.
Vi har en till lyssnarfråga. Hinner vi med en till?
Ja, jag ska ha en käpphästhoppning här, men det är 20 minuter kvar. Ja.
Vi har Linnea, hon undrar lite om dina vardagliga saker. Hur ser dina dagar ut hemma på eran gård?
Jag tar mitt morgonkaffe klockan 7.
Hemma eller i stallet?
Nej, hemma.
Bor ni på gården?
Ja,
eller?
Jag behöver bara ta en trappa ner och sen är jag inne i stallet.
Va? Vänta. Går du från huset rakt in i stallet?
Ja.
Det förstår vad du menar nu.
Så drömmigt. Jag menar det. Vi måste åka dit på studiebesök innan vi bygger vårt eget stall.
Jag kommer att vara gästar.
Nej, så att det är väldigt skönt.
Nej, vad avundsjuk jag blev nu. Mm. Vadå? Så du går in från ditt kök in i stallet?
Ja, eller går en trappa ner. Vi bor liksom ovanpå och sen går vi ner så är vi in i stallet.
Gud, vad härligt.
Och sen börjar jag rida vid 8.
Och då har du personal som har fodrat hästarna morgon? Och...
Ja, de börjar vid 6:30. Fodra hästar och allting sådär. Och sen så går jag ner och...
Får du en sadlad och klar häst då? Eller?
Jag har en sadlad och klar häst. Men jag går fortfarande genom stallet och tittar till hästarna. Och jag tycker om att titta bara in i boxen och se varje dag hästarna. Ja, hur ser de ut och hur... Just att få den där känslan så att man känner dem lite grann. Då vet man ofta väldigt fort om man ser... Någonting är konstigt idag med den står i det hörnet, varför gör den det och sådär. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att ha den känslan hos dem.
Hur många hästar har ni i stallet?
Vi har 10.
Och då är du och Jannica och Evelina Tobäck?
Hon är också där, men vi har två stalltrakter så att säga. Och hon står ena och jag och Jannica är ena. Så att det är våra 10 hästar, mina och Jannicas. Så att då kollar jag på hästarna en gång och sen rider jag den första och sen rider jag ungefär 5 hästar.
Har du någon gång att känna att det här är en skitdag? Jag vill bara gå och lägga mig och dra täcket över huvudet.
Definitivt.
Vad gör du då?
Då fortsätter jag rida ändå.
Hur får du dig motiverad? För jag tror att alla vi som lyssnar och jag och Gry har såna dagar när man bara säger
absolut.
Det här är inte kul.
Nej, men då försöker jag bara göra väldigt enkelt och ja, motionerar mina hästar för att hästarna måste ut även om jag har en dålig dag eller inte. Så att då motioneras de och jag försöker bara göra så lite som möjligt. Men som sagt, hästarna måste ut ändå även fast vi har en dålig dag.
Men då rider du 5 hästar och vad gör du sen då? Är det administration?
Ja,
eller
precis.
Är det
och sen vår största svårighet vi har, vi måste ju hela tiden kolla efter nya hästar och nya förmågor. Och, vi har en verksamhet som går också så vi måste ha hästar som vi också säljer. Det är det vi gör, nästan lägger ner
det mest King Edward till salu.
King Edward är för tillfället inte till salu.
Åh, vad skönt det känns.
Men det är inte min häst så jag kan inte garantera någonting. Men för tillfället så jag hoppas att ägaren inte tänker den tanken.
Nej, det hoppas jag också.
Men ja, så att vi är ofta på vägarna och letar nya hästar och
hur gör ni då? Går ni via kontakter eller kollar ni på internet? Eller?
Överallt. Som tur finns det ju nu mycket så live feeds med olika tävlingar. Det finns så mycket tävlingar överallt och vi har tur att vi bor i mitten av allting nästan. Så att om vi behöver åka till Belgien eller Frankrike eller vad det är, Tyskland så ja. Men det blir mycket bilåka. Det blir det. För att som sagt 99% är det någonting som tyvärr vi inte söker.
Så att, vad är det du tittar på då? För då har du oftast kanske hört talas om en häst och då kan du titta på den när den tävlar.
Nej, det är att jag provar den då hemma. Ofta är det så att jag har sett den på tävling.
Och då kanske bara via telefonen? Du behöver inte ens ha sett den live?
Nej, precis. Nej. Utan bara sett den på internet så att säga. Och då finns det några saker som jag tycker om med hästen antagligen. För i slutändan så går det inte att se den här hästen att åh, den är för att
du behöver känna det när du...
Ja, och sen den hästen finns nog knappt inte. Och är det så den kan inte jag betala för i alla fall. Nej. För den vet alla andra om också att det är en så pass bra häst. Utan jag måste ju ha en... Jag måste ju hitta hästen innan alla andra hittar den och vet vad det är för någonting.
Och du är inte ensam om att leta efter den där.
Precis.
Alltså, det är många som,
så att det är ju det är som att leta efter råa diamanter liksom. Som vi måste slipa till sen för att få den där stjärnan.
Har du någon favoritstam som du gärna går efter?
Nej, jag kollar inte alls på stammar.
Är det sant?
Faktiskt. Sen finns det några stammar som däremot andra hållet som att sen hör jag stammen och så kanske en stam som jag inte tycker om istället. Som jag haft erfarenhet med att de har ofta den sidan som inte jag tycker är så bra och så vidare. Då blir jag istället lite reserverad. Och
vem
säger,
drar du öronen åt det för?
Ja, nu vill jag inte trappa tårna. Men det finns några hingstar till exempel som de är lite tittiga. Tittiga är inte problemet, men de är tittig på ett sätt som bara inte är bra för att bli en riktigt bra hopphäst. Och det finns några saker som då de ärver ner väldigt hårt, vissa hingstar. Men det är som sagt egen erfarenheten. Pratar med någon annan ryttare så kanske de säger att jag gillar ju dem som har det eller vad det är. Men
ni har ingen egen avelsverksamhet?
Nej.
Och ni vill inte ha det heller?
Nej.
Nej.
Vi har en tävlingsverksamhet. Så
ni vill köpa dem när de typ är 5, 6, 7?
Precis. 5, 6, 7 där någon gång. Eller om de är lite äldre också, men de har inte gjort så mycket. Utan vi måste ju som sagt köpa när de är råa, annars...
Det finns en jättefin 4-årig skimmel i Gustavsberg om du har lärt dig.
4 är för ung.
Men tycker ni att de ska ha gått sina årgångar eller har det ingen betydelse?
Nej, det har ingen betydelse. Alltså jag personligen är glad när de inte har gått alla de här championaten från 5 och 6 och 7 för då har de gått mycket redan.
Tänk att alla ni säger det. Jens, vi pratade om det med Jens Fredriksson också. Han tyckte också att han tycker att de ska få vänta.
För unga hästarna.
Varför gör folk det då?
Ja, har väl ingenting annat. Nej, men det, jag menar det. Jag förstår också. Jag menar, de är ju väldigt så där ambitiösa om man vill. Och det är klart att det är kul och så. Men ska man ha en häst för senare sport, då måste man spara på det lite grann. För de måste tycka, i slutändan måste hästen tycka det är kul.
Det är som och, du sa, det stået som du har som hade fått tre föl,
ja,
och som nu är liksom på topp.
Ja, eller om, liksom, hon är väldigt, som man ser här då, i, hon är väldigt grön fortfarande. Hon har fortfarande...
Vi har olika syn på det här med grön.
Ja, men alltså, tills hon börjar, ja, hoppa de större klasserna behöver hon en, ja, 8 månader till, tror jag. Så mitten av utesäsongen nästa år, då tror jag hon kan börja vara redo för att gå lite större och kunna vara med och tävla, så att säga.
Rider eller tränar henne på något annorlunda sätt med tanke på vad hennes kropp ändå har blivit utsatt för genom att bära? Och,
ja, det är ju att jag är försiktig med henne. Jag, inte för mycket. Och det som här då tog jag med henne för att hon ska få den här erfarenheten. Och hon tävlade för 2 veckor sedan lite högre, och här var ändå de andra klasserna lite mindre, det var ändå 40 hoppning, så att säga. Så för henne så var det ändå att gå ner ett steg. Så att då spelar jag lite med henne, så man, det är ju, man går upp lite grann för att ta nästa steg, men så backar jag hem lite grann igen för att jag vill inte trycka framåt hela tiden, utan hela tiden känna att hästen kan komma tillbaka och göra väldigt enkelt från att ha ansträngt sig. För självklart, en sån häst som har mycket, mycket kvalitet, de anstränger sig också väldigt mycket. För de har mycket vilja och de går mycket på det. Men då gäller det också ibland att backa tillbaka bandet och säga att hästen känner att det här är väldigt enkelt. Och gå in på banan, det är någonting som är kul och det är ingenting som är jobbigt. Så man inte får den i, för det är också hästarna, de märker det. Det blir så att man trycker dem hela tiden, så kommer banan var någonting som är negativt i slutändan, och det vill vi ju inte, utan vi har det som någonting positivt. Så att det är hela tiden där, och just eftersom hon haft de här fölen så har hon inte haft de här championaten och gått hela tiden som var ung, så att jag får inte tänka att hon är 8 år, utan hon är egentligen 6 år kanske,
ja.
Och på så sätt bygga henne efter det också, så att låta kroppen, även fast hon känns som att hon skulle kunna hoppa 1,50 hoppning imorgon, så är inte kroppen riktigt färdig för det ännu. Och då är det ju stor risk att man får skador och så vidare, så att jag måste låta det växa fram, och när jag känner att hästen är stark och hon har gått tillräckligt många runder, ja, då kan jag först börja gå upp i klasserna.
Jag har ju 1000 frågor, jag skulle kunna prata med dig hela natten. Men, vi brukar fråga våra lyssnare eller våra gäster om bästa stalltipset, och det kan vara allt från en fiffig pryl till en övning till någonting du gör med hästarna som du vill dela med. Har du något sånt där som du... Det här har jag
en hemmalösning som du har kommit på.
Exakt, eller tips när man ska bygga ett stall till exempel. Någonting som du har stött på.
Bygg stora boxar för hästarna, ljusa boxar med fönster. Nej, men ja, byggning av stall, det kan jag någonting om nu i alla fall.
Hur mycket research gjorde ni innan ni...
Nej, men vi hade våran idé lite grann, just som att när vi byggde stallet så var det... Nummer ett var ju hästarna, så att säga, hur kan vi få dem, eftersom vi har mycket olika hästar, och vissa hästar är lite, vi har ju med hästar att göra som är väldigt explosiva, om man säger så. Väldigt mycket nerv i dem, så vi vill ju, viktigast av allt är att hästarna har en väldigt lugn miljö och där de verkligen trivs, och på så sätt gjorde vi vårt stall också, att boxarna är väldigt öppna och väldigt stora fönster, de kan titta ut överallt. Så är det, så fort hästarna, det är ju någonting som...
Får de kontakt med varandra mellan boxarna? Eller är det...
Inte precis i, alltså väggen som går emellan dem, där har de ingen kontakt. För samma där, jag vill att till exempel som King Edward då, som inte gillar andra hästar, när han får sin mat, skulle då en häst då bredvid honom som inte han, ja, då skulle han stå där och sparka i boxdörren eller hugga mot gallret eller vad det nu är. Så att jag ville ha att hästarna där de äter, där har de sin lugna stund, och de kan även gå bort från de andra hästarna, medans framför och bakom då, där fönstren är det helt öppet. Jag vill inte ha ett galler framför dem, utan där kan de sträcka ut huvudet och där kan de
se varandra och allting. Snicka.
Så att jag ville ha både och. Jag ville ha att de skulle ha lugnt, och sen när de går i hagen så är de ju också bredvid varann. Men
får de gå ihop?
De går inte ihop. Det gör de inte. Nej, det gör de inte. Det har jag inte. Måste säga, det har jag inte vågat. Fast jag gillar, jag faktiskt sa till Jannica här, om du ska vi prova att släppa ihop den där.
Men det kanske blir... Nu har jag ändå kommit på tal, så det
absolut,
kanske kommer.
Absolut. Men
ni det, kanske köper en sjättis till den här snart.
Det var det vi sa faktiskt. Ja. För vi sa med King Edward, eftersom han gillar inte riktigt andra hästar, så var därför jag sa att kanske man ska släppa ihop det. Så här, inte klok. kanske blir en fight och sen ja, sparkar den ena av den andra benet eller någonting. Så att, men då sa vi att kanske ska ha en sjättis eller någonting, kompis till dem. För jag tycker ändå om det, att vara så nära naturen som möjligt. Men samtidigt självklart så måste det också vara inom...
Men sen behandlar det också om vad de är vana vid. Alltså Kredvard, om han aldrig gillat andra hästar och aldrig gått med andra hästar, absolut, då är det ju dumt. Ja. Nu får ju han det sociala runt omkring sig. Ja. Men som våra hästar är ju alltid vana att ha andra hästar. Mm. Det skulle ju vara jättetaskigt att ställa dem för varandra. Liksom. Nej.
Och därför försöker vi så mycket som möjligt att de har varandra och att de går ut. Alltså hagen med många hakar runt omkring dem, så det är väldigt många hästar som går ut samtidigt. Men att de har fortfarande en tråd emellan sig då. Men, ja, nej, men det var viktigt i alla fall när vi byggde vårat stall. Och det är jag väldigt glad över, för vi har haft nu hästar som haft någon häst som har vävt till exempel förut, som i stallet nu inte väver längre och så. Så att där ser man också hur viktigt det är just att ha den lugna miljön för dem också.
Vad har du för mål nu?
Mål.
Nu har du tagit ett OS-guld.
Ja, jag har haft ingen suverän helg här i Stockholm. Så att jag har målet att vinna Grand Prix här, som jag aldrig vunnit förut.
Då håller vi är du arg? Nej.
Nej, jag är arg. Sammanbiten.
Ja, vad kul. Jag kommer sitta och kolla på. Jag är på läktaren då.
Ja, jag är
via telefon. Kommer heja.
Ja, jag kommer heja. Vi håller tummarna för dig idag.
Tack så mycket.
Tusen tack för att vi fick träffa dig, och kör hårt ikväll.
Ja, tack så mycket.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.